Välkommen till Träning utan trams. En podcast där varje vecka ger dig ofiltrerade insikter och principer för att bemästra kost, träning och mindset så att du kan lyckas bättre i jakten på en hälsosammare kropp med mindre fett och mer muskler. Mitt namn är Jonathan Fogelberg. Jag är entreprenör och onlinecoach som har hjälpt över 3000 personer till en snyggare spegelbild och bättre hälsa. Att jag har startat denna podcast är för att otroligt många människor där ute är feta, ohälsosamma och otränade. De flesta är det på grund av okunskap och jag vill inte att du som lyssnar på den här podden ska vara en av dem. Så tack för att du vill spendera någon minut av din tid här med mig idag. Nu kör vi. Välkomna till det 11:e avsnittet för träning utan trams. Idag ska jag prata om kosttillskott och de 5 tillskott jag tycker alla borde ta som tränar på gym. Och för dig som shoppar tillskott med ögonen kan jag redan nu avslöja att du kommer att bli besviken på dagens avsnitt. Men jag tänkte med detta avsnittet lära dig manövrera i djungeln av alla tillskott som finns. Vilka som är värda att lägga pengarna på och vilka som verkligen ger dig positiva effekter och resultat. För jag skulle vilja tro att du inofficiellt är förtjänt av någon typ av utmärkelse för att vara den i Sverige som i yngre dagar testat flest onödiga kosttillskott. Hela mitt studiebidrag under gymnasiet gick till kosttillskott och då främst på burkar med någon häftig etikett och starka löften såsom anabolic gains och extreme XXL muscle mass och supermass gainer och så vidare. Branschen med tillskott är idag mer reglerad när det kommer till vilka fraser och löften produkt får ge, och tur är kanske det för färre lär därmed också bränna sina pengar så som jag gjorde. Men samtidigt är det lite tråkigt tycker jag, för det var häftigare tillskott förr om man ser till namn och vad produkterna faktiskt utlovade. Man ska inte heller underskatta placebo hos en naiv tonåring som köpte en riktigt färgstark, häftig burk med ett riktigt coolt löfte om vad den skulle uppfylla. Så jag pratar här i egenskap av någon som köpt grisen i säcken fler gånger jag kan räkna till och som gick på all amerikansk marknadsföring när det kommer till tillskott och vad de skulle ge för resultat. Men så här är det. När det kommer till kosttillskott så finns det först och främst inget lagligt längre som hjälper dig att bränna fett. De sista effektiva produkterna slutade produceras någonstans för ungefär 10-12 år sedan. Men på den tiden fanns så kallade stackers och några andra produkter man kunde köpa som faktiskt gav en jävla skjuts när det kom till förbränningen. Idag däremot, och därmed poäng nummer 1, finns inga lagliga kosttillskott som får kroppen att öka förbränningen så pass att det är märkbart. De tillskott som ger en ökad förbränning är klassade som otillåtna. Vissa av dem är klassade som dopningsmedel enligt lag, andra är mot klassade som doping om man tävlar i testade organisationer, men detta gör dem därför olagliga att sälja och lämna dem i någon slags gråzon. Så inget, absolut inget tillskott du köper över disk på Gymgrossisten eller MS Sports kommer att hjälpa dig bränna fett. Detsamma gäller när det kommer till tillskott för att bygga muskler. Här är kreatin det enda som gång på gång på gång har bevisats ha effekt. Allt annat som ger ökad muskelmass är otillåtet, tyvärr. Hur häftiga burkarna är och hur effektiva det än må låta, jag är ledsen om det är pengar i sjön om löftet är att de bygger muskler. För vi lever i ett land där till och med större förpackningar av koffeintabletter är receptbelagt. Man får bara köpa mindre förpackningar. Så med det i bakhuvudet förefaller det sig ganska orimligt att något som ger signifikanta ökningar i muskelmassa skulle vara tillåtet, tyvärr. Och igen, du får det här berättat för dig av någon som köpt alla dessa coola, färgstarka burkar i ung ålder. Jag försöker inte vara någon glädjedöd här, utan jag försöker bara guida dig hur du spar dina pengar. Efter att själv ha köpt för många tillskott med förhoppningar om anabolic XXL gains och extreme muscle mass och så vidare. Och som sedan surt fått inse att dessa löften aldrig uppfylldes. Så jag tänkte att vi kan börja här med en liten rolig parentes från mina yngre dagar innan vi dyker in i listan. Men som tonåring så försökte jag lyfta på varenda sten jag kunde för att eventuellt hitta ett magiskt knep för mer muskelmassa. Och jag lyfte även på stenar som inte ens fanns mer än i min egen lilla naiva värld. Men när jag var 16 eller 17 år så hittade jag en tjeckisk sida som sålde amerikanska tillskott med frakt i hela Europa. Eller det var min kompis som hittade den, men det var jag som fastnade för att det var här var grejen liksom. För min logik redan då, att Sverige överlag är soyboy, så tänkte jag att anledningen till att det inte finns många grova svenskar och varför de flesta går runt med sugrör till armar och en gamnacke, det är för att vi inte har tillräckligt effektiva tillskott i Sverige. I min värld då kändes det som en rimlig slutsats i alla fall. Svenskar var svaga för att vi inte hade samma tillgång till effektiva kosttillskott som man hade utomlands. Jag var i alla fall övertygad om att så var fallet, så här såg jag och min vän lösningen. Detta skulle ta oss till nästa nivå i gymmet. Kunde vi bara få tag i en amerikansk gainer så skulle vi per automatik börja växa. Och för er som inte vet så är gainer en produkt bestående av lite protein och en helvetes massa kolhydrater av billigare, sämre sort. Det är typ protein och socker kan man säga som används för att hälla i sig kalorier enkelt. Helt enkelt för att fylla upp kvoten kalorier och enklare få i sig energi. Och redan här, nu i efterhand, ser man att min tankebana fallerar ganska kraftigt. För gainer är protein och kolhydrater, oavsett om det är från Sverige, USA, Ryssland eller Kina. Men så tänkte inte jag. Jag såg nyckeln till muskelmassa här. Och då hittade vi en gainer som hette typ Extreme XXL Gainer, tror jag det hette. Och märket som tillverkade den hette ABB Hardcore. Och burken var skrikande gul, vilket inte på något vis gjorde att den kändes mindre effektiv. Så ni hör ju, som 17-årig geni så måste man ju ha den egentligen bara för namnet. Men anledningen att vi föll för den var att den hade 1200 kalorier per portion. Svenska Gainers hade ju enligt förpackningen 300-400 kalorier per portion. Så jag är rättfärdig att jag var tanig med att jag inte hade lika stark gainer. Och så vi fick på något vis beställa dessa burkarna. Jag minns att pappa fick åka till banken och få godkänna från hjälpa någon typ av utlandsbetalning. För ha i beaktningen att detta var på en tid då typ ingen vågade använda sina kort på nätet. Det var helt nytt och ännu mindre vågade man det till ett utländskt företag. Men efter lite mailkontakt med det här företaget, den här webbshoppen, så fick jag uppgifter för konto och så vidare. Och med tanke på att jag inte var 18 så fick pappa åka till banken och prysa det här. Och det var liksom på vinst eller förlust. Jag visste liksom inte hur det skulle komma. Så gissa glädjen när jag fick en avi i brevlådan när grejerna kommit. Man märker redan när man säger att man fick en avi i brevlådan att man börjar bli gammal. För att dagens ungdomar kommer nog bara ihåg att man har fått ett sms när någonting kommer skickat. Man fick en papperslapp. Så när den papperslappen kom så var ju bara extreme muscle mass ett par shakes bort. Så glädjen var ju extrem. Men den varade bara fram tills jag surt insåg att en portion låg på 300 gram pulver. Det var liksom en skopa i den här burken som närmast kunde likna vid ett halvliters mått. Och det var så mycket pulver, så för att få i sig det så fick jag ha med mig tre shakers med pulver till gymmet för att svepa efter mina pass. För fyllde jag allt pulver i en shake så tog du upp hela shaken och jag hade inte plats till någon vätska. Och det var då jag insåg att amerikanska gainers innehåller lika många kalorier som svensk gainer per 100 gram. Men är man en naiv tonåring kollar man bara på innehåll per portion och inte per 100 gram. Och 1200 kalorier per portion versus 300 kalorier per portion, det var ett enkelt val tyckte jag. Per 100 gram visade sig dock att det var mer kalorier än svenska. Så hade jag bara kört 300 gram av den så hade vi med mer kalorier. Men svenska gainers hade så jävla tama slogans och inget med extreme eller anabolic. Så ja, det kändes liksom inte lika effektivt. Roligt så här i efterhand, men att svepa tre shakes med tjock gainer efter varje pass är inget att rekommendera någon. Sen ska man också tillägga att burken räckte bara för 7-8 portioner och sånt med tanke på doseringen. Så det borde marknadsförts med extreme portions snarare än extreme gains eller något. Men det var i alla fall ett av många exempel på hur jag har köpt grisen i säcken. Faktum är, vet ju nu 16 år senare, att vi i Sverige har högre kvalitet och bättre kontroll än vad de har i USA på tillskott. Men sånt vill man inte inse som en tonåring som bara vill ha en massa muskler på kroppen. Då vill man bara hitta den här genvägen man drömmer om så att man slipper alla år av hårt jobb. Men än idag vet jag inte om någon sån här genvägar som är extreme anabolic mass utan extremt hårt och dedikerat arbete för resultaten. Men jag vet en del om kosttillskott och ska man koka ner detta till någon form av topplista om 5 tillskott så skulle väl i min numera mindre naiva värld låta så här. Första plats och kanske världens mest osexiga tillskott. Men på första plats skulle jag sätta ett högkvalitativt multivitamin- och mineraltillskott. Med det tillskottet ser du till att du ger kroppen en bra grund utöver den kost du äter. Så det tråkigaste tillskottet är också det viktigaste skulle jag sagt. Och det är skillnad här. Det finns bättre varianter och det finns sämre varianter. Snåla inte, för detta tillskott ska vara nummer 1 på din lista. Om du bara ska ta ett enda kosttillskott så är det detta vad du ska ta och vad som ska utgöra basen i arsenalen av tillskott. Därefter på andra plats, och även detta riktigt osexigt, skulle jag placera D-vitamin. Detta är så otroligt underskattat. Framförallt vinterhalvåret så får svenskar inte tillräckligt med D-vitamin från solljus och väldigt många har då brist på detta. Så det är något alla borde ta i tillskottsform. Och nu ska jag vara kontroversiell här och ge Livsmedelsverkets personal en riktig hjärtattack. Men en dos under vinterhalvåret har jag funnit tillräcklig först vid 7000 IU eller IE för egen del. Och IU står för internationella units och IS, eller ja, IS står för internationella enheter, den svenska versionen. Detta är oroväckande mycket högre än vad Livsmedelsverkets sojarekommendation lyder, men här har ni helt enkelt ett val att göra vem ni vill tro på eller vem ni vill våga lita på. För när jag fortfarande bodde i Sverige så gjorde jag experiment och följde upp med blodprov på Verlabs med täta intervall så jag hade under vintern bra värde först vid 7000 IU dosering av D-vitamin dagligen. Och märket jag använde höll hög kvalitet, eller det ska hålla hög kvalitet. Och jag såg också ökningar från första blodprovet där jag tog 2500 IU till sedan nästa blodprov där jag körde 5000 IU. Och först vid 7500 IU D-vitamin dagligen så var jag inom referensvärdet med god marginal. Så det är min rekommendation och utgångspunkt. 7000 IU eller IE per dag. Det bästa vore såklart om du själv kollar din värde och doserar därefter. Orkar du inte med det så föreslår jag att du doserar närmare min rekommendation snarare än närmare Livsmedelsverkets rekommendation. Och ibland, om ni är vilse i doseringen, så står dessa produkter angivna i UG istället. För omvandla det till IE eller IU, så slår bara in innehållet exempelvis 15 UG to EU på Google, så får du fram vad det motsvarar. Du omvandlar den allt till dig, så ser du bara vad det ger liksom i en annan sorts dosering. Som med det sagt så är topp 2 riktigt tråkiga, totalt osexiga och bjuder inte alls på några häftiga löften. Men på tredje plats här blev det lite roligare, för detta tillskott har jag ägnat ett eget avsnitt tidigare och detta har bevisat effekt på mer muskelmassa. På tredje plats så placerar vi kreatin. Så låt oss återigen slå fast följande. Kreatin är för mer muskelmassa det mest effektiva man kan använda på laglig väg. Det ger dig mer styrka, mer muskelmassa och mer styrkeuthållighet. Dessutom finns det bevis för att den förbättrar din kognitiva förmåga och kan göra dig lite vassare i det mentala. Och om du inte hört avsnitt 6 av min podd, så gå tillbaka och lyssna på det, så går vi igenom allt där. Djupdyker lite mer i ämnet och jag ger dig allt du behöver veta för att kunna känna dig trygg med att använda detta tillskott. Men en dosering här bör ske med 5 gram dagligen för de absolut flesta. Är man otroligt muskulös kan man gå upp lite på den dosen, men de absolut flesta klarar sig på 5 gram, vilket motsvarar en tesked pulver. Så vi håller den punkten där med kreatin och gör oss vidare på listan här över tillskott värda att använda. På fjärde plats återgår vi till kategorin osexiga tillskott, och här hittar vi det kosttillskott som ger dig, skulle sagt, det mest osmakliga uppstötningar man kan få, nämligen omega 3. Ett tillskott som har positiva effekter på det hjärta, blodfetter, blodtryck, hjärna, ögon och så vidare. Dosering här är lite beroende på hur kosten ser ut, men generellt tips vore att hålla det någonstans kring 2-4 gram omega 3 per dag. Och kapslarna brukar innehålla antingen ett halvt eller ett gram per kapsel, så med det beräkning så 2-8 kapslar beroende på styrka vilken dos man kör. Och för att runda av listan skulle jag ha placerat ett kvalitativt proteinpulver på femte plats. Och så fort man nämner proteinpulver så kommer det alltid någon oskön lirare som påstår att proteinpulver behövs inte, det är bara onödigt. Och dessa personer vill man bara be vara tysta på ett vänligt sätt. Men för det första som utmärker dessa soja personer, det är att de verkligen ser ut som personer som äter just för lite protein. Det vill säga de besitter inte alls någon mängd muskelmassa värd att tala om. Och som alltid, jag har varit inne på det tidigare, kommer jag göra ett helt avsnitt kring detta fenomen längre fram. Men om personen i fråga som ger dig tips inte har de resultaten du själv eftersträvar, eller om personen i fråga inte har hjälpt någon annan att få de resultaten du eftersträvar, så är detta inte en person du ska lyssna på. Med ett generellt bra tips, då är den inte trovärdig att lyssna på. Så när någon talar om kost och träning så kvalificerar deras kropp ganska fort dem för huruvida man ska lyssna på dem eller ej. Alternativt det faktum att de kanske har hjälpt någon uppnå de resultaten du vill uppnå. Om inget av det stämmer så är det inte en person du ska lyssna på. Så därmed, proteinpulver, ett kvalitativt sådant, är suveränt bra. Det är smidigt, det är lättabsorberat och det har ett högt vad man kallar DAS score. Och det står för Digestible Indispensable Amino Acid Score. Och det är ett mått för hur stor del av proteinets aminosyror som kroppen absorberar, kan man enkelt säga. Och med detta värde kan man sedan då jämföra olika proteinkällor mot varandra för att se vad som kroppen helt enkelt kan ta ut bäst. Och vanan trogen så måste jag göra en utsvävning här och rikta en inlindad levett mot veganska proteinkällor. Det blir inget riktigt poddavsnitt om så inte skedde. Men det finns inga naturliga veganska proteinkällor som är i närheten av animaliska sätt till dessa mätningar man gör när man sätter dem mot varandra. Men åter till proteinpulver. Det är också enkelt att ha med vid resor och det är per krona den billigaste, mest högkvalitativa proteinkällan du kan få tag i stort sett. För 1 gram protein från pulver kostar ungefär hälften av 1 gram protein från kyckling gör. Men, och här kommer stort men, det fuskas något otroligt med proteinpulver. Den absoluta majoriteten av de pulver som finns på marknaden är utspädda. Och man fuskar med vad som kallas spiking, det vill säga att man spär ut sina pulver med annat. Men, vad man ska ha i beaktning här, man gör inget olagligt genom att göra så här om man gör det enligt de regler och förordningar som finns. Så man lurar helt enkelt sina kunder helt efter spelets regler, och jag vågar gissa att 99% av er som lyssnar på detta har blivit blåsta och lurade. Jag har gjort ett klipp om detta på Instagram för ett par månader sedan, men det är svårt att förklara exakt hur detta sker på en video som bara får vara max en minut lång. Jag trodde det var enkelt, jag trodde jag fick hem poängen, men uppenbart märker jag i mina DM att poängen inte gick hela vägen hem för alla. Så exakt hur man fuskar utan att bryta mot några regler och spara till ett kommande avsnitt, så ger vi det lite tid och så går vi igenom det grundligt vad man ska se upp för och hur man kan minska risken för att bli blåst. För jag hade mitt eget märke från 2015 fram till 2019 då jag sålde det. Så jag vet mycket väl hur branschen fungerar och vilka genvägar man kan ta för att tjäna mer pengar genom att spä ut sina produkter utan att bara på något vis göra något fel. För att det finns som sagt lagar och förordningar man ska förhålla sig till. Och kollar man sig inom de reglerna så går det ändå att fuska spä ut det utan att någon kan göra något åt saken. Men det danska företaget som köpte mitt märke gick i konkurs efter pandemin. Så då blev således konkurrensklausulen i kontraktet vi skrev ogiltig och nu får jag göra vad jag vill. Och det har jag gjort. Så här kommer lite news. Jag har gett mig in i den här branschen igen. Jag har köpt in mig på en andel av ett befintligt märke ihop med några vänner. Där min uppgift är att designa produkternas innehåll och vårt mål är att bistå med en line tillskott av absolut högsta kvalitet som även smakar väldigt bra. Inte det enklaste att lyckas parera, men vi har lyckats otroligt bra kan jag säga. Så om ungefär 8 veckor från detta avsnitt släpps så kommer det att finnas produkter på marknaden som jag 100% kan stå bakom. Jag får väldigt många frågor i DM vilka marker jag rekommenderar och jag har undvikit att rekommendera några marker för att jag inte till 100% kan sätta mitt namn bakom det. Så gäller det med allt. Det är därför jag inte gör något samarbete på Instagram om det inte är liksom verkligen 100% att jag kan stå bakom det. Jag säger nej till samarbete varje vecka för att jag vill inte promota något som jag inte 100% kan stå bakom. Men mer info om detta kommer ni både se och höra ganska snart. Men det släpps först i podden innan det kommer ut på Instagram där i alla fall. Och det är ett otroligt spännande projekt. Och om vi ska återgå till listan här och knyta ihop det här avsnittet helt enkelt. Så märker ni att de absolut bästa tillskotten att använda det är de tillskotten med tråkigast marknadsföring och minst häftiga löften. Det är inget anabolic eller XXL kring de tillskotten man bör ha som bas. Sen utöver dessa 5 tillskott jag har nämnt här så finns det absolut fördelar med att ta andra tillskott också. Men det här är liksom topp 5. Jag tycker det här ska vara grunden. Sen kan man med fördel addera aminosyror då framförallt EAA. Lättabsorberade kolhydrater likt vitargol och cyclic dextrin och så vidare. Det finns ett gäng fler tillskott som faktiskt är effektiva men som inte på något sätt behöver utgöra en bas utan det är bara som lite grädde på moset. Och behöver man energi och öka blodflödet så finns det inga fel alls heller med att använda PVO. Det är inget jag personligen använder särskilt mycket av men därmed inte sagt att det inte är bra att andra inte kan se fördelar med det. Så det finns som sagt självklart fler tillskott som är bra men det är dessa 5 på dagens lista som ska utgöra basen. Därefter kan man addera massa andra med positiv effekt men ha alltid dessa 5 i ditt skåp med tillskott. Ha det som grunden. Utgå från den här listan. Och sen allt utöver där, absolut har du råd så go bananas liksom. Testa dig fram vad du gillar. Men vi avrundar det avsnittet här som del 1 om kosttillskott och fortsätter nästa avsnitt om vad man ska akta sig för och vad Livsmedelsverket också anser om mitt vardagsrum som lager för 2 ton pulver paketerade i burkar utan etikett när de gjorde en stickkontroll 2015 hos mig. Tänkte det kan vara en rolig story att dela också. Men i nästa avsnitt så tänkte jag också att då går vi också igenom de tillskott som ni aldrig behöver lägga pengarna på utan spar dem, för de saknar helt effekt och är bara lurendrejeri. Så att det kommer ett avsnitt 2 gällande kostnadsåterhållande, eller en del 2, så to be continued. Och that's it för detta avsnittet. Jag hoppas du gillade och fick med dig nya insikter som kan gynna dig i din träning. Om du gillar vad jag gör och du känner att tiden du lyssnat var väl spenderad så gå in på iTunes, ge denna podcast 5 stjärnor och dela den med minst en person du tycker borde höra den. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det enklast via Instagram på @jonathanfogelberg eller maila till mig på jonathan@coachef.se. Stort tack för att du lyssnade.